bollklubben, ska man säga. Bollklubben, det börjar vara idag. Bollklubben Trudelutten, den gör mig väldigt glad. Det är tisdag, vi är tillbaka. Andreas Sundberg, du sitter i studion. Pontus Wernbloom, du är här. Hur mår ni?
Ja, hur fan tror du jag mår? Blåvitt har vunnit sin första fotbollsmatch i Allsvenskan för säsongen, så jag mår prima här.
Mm. Har du spelat hockey innan eller?
Vad tänkte du?
Nej, fotbollsmatch. Alla vet väl att det är fotbollen.
Ja, jo, men jag ville lägga ut lite snyggare än sådär. Ja. Men det är ju tv vi sysslar med.
Ja, mycket bra. Sundberg, vad tänker du?
Jag var ju med Pontus när han kollade på sitt Blåvitt, så det var mycket berg- och dalbana i känslorna, får man säga. Var nära att tappa segern. Ja.
Vi ska inte spilla någon tid. Vi har Alexander Axén med oss på länk, och då måste vi kasta oss direkt över till Göteborg och Axéns bil. Är det ett vrålåk du kör nu när du har körkort äntligen?
Jag vet inte ens vad det här betyder. Det får du nog fråga han från Kungälv, för han vet allt om bilar.
Han så tog körkort när han var 18, menar du? Inte när han var 55? Ja,
nej, vem har för gradast att sitta i baksätet, tror du, på långresor? Du eller jag?
Fair enough.
Nej, men det var en jävla intressant match det här ändå. Jag tyckte det var kul att kolla på, liksom även igår när det var fotboll. De gick för båda lagerna, de är lite olika bra på olika saker och sådär. Så att jag tyckte det var en rolig match att kolla på faktiskt.
Mm, ja, vi ska ju förklara då att du har varit på, ja, dels igår jobbade du med matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts i minut 39-40 någonstans. Och sen så var du kvar i Göteborg och täckte då det som blev kvar av den här matchen som spelades färdigt idag inför tomma läktare. Om vi hänger kvar lite i det vi fick se idag just, hur var känslan? Det undrar man ju. Det var ju covid all over again, eller?
Ja, det var inte kul alltså. De som lät var väl liksom sportsliga grupperna, både från Örgryte och Blåvitt, som satt där och tjoade lite och sådär. Men annars var det ju helt dött på det sättet. Och det blir ju en konstig fotbollsmatch på en gång då. Man hör allting, man ser liksom, det blir väldigt speciell fotboll och sådär. Så att det vill vi aldrig vara med om igen. Alltså det var riktigt, riktigt tråkigt på det sättet. Men fotbollsmässigt, chansmässigt, så tycker jag att det var kul att kolla faktiskt.
Örgryte tryckte ju på och fick in ett 2-2-mål. Och så gör Felix Eriksson 3-2 till slut ändå, och Blåvitt tar sin första seger. Hur upplever du liksom styrkeförhållandena just i den här delen av matchen?
Ja, men Blåvitt ska ha vunnit igår. De hade 2-0 och hade jättemycket chanser till att kunna göra trean också. Sen lär man till då, släpper in en kontring, och sen så dör det ju. Och det är klart att när det blir avbrutet alltså, och då blir det så här, det blir en ny match. Frågan är vart det ska ta vägen. Vem kommer in i det här bättre? Jag tyckte att Örgryte var bättre igår när det var tysta första 10 minuterna. Hur skulle det bli den här gången? Och sen har ju Blåvitt allt att förlora helt plötsligt i och med att man har 2-1 och sådär och inte vunnit. Så de blev ju väldigt passiva, och Örgryte till slut äntligen, säger jag, spelade både Noah och Tibbling på topp. För jag tror att det kan vara deras melodi. Och så forcerar de in 2-2 i 87. Då tänker man ju att det blir en bra poäng för dem. Men Blåvitt vill annat. Och det, sånt där gillar jag, när man inte liksom tappar nappen och börjar grina och tycker synd om sig. Att man går upp och gör 3-2. Och att Felix Eriksson är där uppe är ju liksom, det är modigt skulle jag säga. För att där ska inte en vänsterback vara i det där läget egentligen. Men jättefin teknik, bangar in där i hörna, och så vinner Blåvitt då rättvist. Så att det där var viktigt för Blåvitt.
Om du hade varit domare då, hade det godkänts 3-2-målet?
Varför ska du sälja mig till domarkåren hela tiden?
Ja, nej, men vi kan väl förklara. Är det Max Fenge som står lite? Här ser vi bilder på det då. När skottet, eller vad man ska kalla det, det blir ju mest en framstötning, fyras av här, så är det väl lite offside, eller vad tänker ni här i studion också, Pontus och Andreas?
Det ser ju faktiskt så ut, det får vi väl ändå bara vilja erkänna här, att skulle det finnas teknologi som jag vet att Axén förespråkar, så hade det nog dömts offside här. Men det går snabbt där ute också, det ska man ha med sig.
Men den här typen av misstag, är inte det grejer vi kan leva med ändå? Eller?
Samtidigt så står ju han i den linjen och tittar, och det är inte mycket som skymmer honom, så jag tycker att han ska se det i sådana fall. Så där kan väl rikta en viss kritik mot domarna. Det är samma lite med de här uteblivna röda korten som vi har i den här omgången, där liksom bollen är där domarna tittar, där sker smällarna. Du har Zuma som ska ha ett rött, du har Filling som ska ha ett rött, och även Hodzic. Ja, Hodzic idag som ska ha ett rött, så att de står ju och tittar rakt på situationerna.
Här har vi den.
Ja, men det är så
här. Den här, alltså det är otäckt ju.
Jo, Glenn Nyberg är landets bästa domare. Han står precis där, tittar på situationen. Tordarsson är såklart in först. Hodzic kommer vårdslöst in, bam.
Och träffar honom exakt överallt.
Ja, men det är ju huvud, axlar, knä och tå här han träffar liksom. Så det är så här. Att det inte blir rött är ju liksom... Ja, mer eller mindre ett skämt. Och då är ändå inte den här farligare spelen vad den på Zuma, eller den Zuma gör och den som Filling gör. Och jag tycker att de gör det lätt för sig, domarna. Vi måste kunna kritisera dem, Axén. Var fan inte rädd för det. För det är en av de sakerna jag tycker om det med dig.
Vill du hoppa på Värmlomståg här eller vill du ligga lågt?
Det är kul att han säger att jag inte ska vara rädd för att kritisera domarna. De knappt morsar på en när man kommer. Typ. Men att... I det här fallet så går det så jäkla fort, och när vi var där live så såg man inte det här benet i ansiktet typ. Då tror jag att man hade valt det direkt. Däremot är det ju, hade vi en diskussion, jag gillar honom, när Fänger nickar och de skallar ihop efteråt. Gillar ju lirare, han vill ha straff då. Och jag är lite mer så här, det blir sånt som händer när man nickar liksom mot varandra. Vad säger ni om den situationen?
Ja, men de situationerna är jag rätt fine med att det inte blir straff och sådär. Det är ändå en bedömningssak om man kan missa. Där går det ju verkligen snabbt och svårt att kanske säga vem det är som är först på boll och så vidare. Det är de här farliga grejerna som jag tycker är supertydliga, och framförallt då när bollen är på marken. Domaren står och tittar på situationen men blir liksom lite rädd för att hissa upp det röda för att... Ja, jag vet inte, men jag tycker att vi ska kunna kritisera domarna lite hårdare utan att för den skull behöva propsa för att vi ska in var i svensk fotboll.
Axén, vad var känslan? För det var ju så, matchen avbröts ju till stor del på grund av att polisen ställde villkor som ÖIS då, som var arrangör igår, kände att ja, det är inte genomförbart att färdigspela den här matchen igår kväll, utan vi tvingas helt enkelt skjuta på den till idag. För att de tyckte ju inte det som Örgryte la fram som förslag för att säkerställa säkerheten var nog helt enkelt, utan man sa exempelvis att blåvittklacken skulle tömmas och så vidare, och det var även tal om en omvisitation av supportrar och så vidare. Vilket gör att det landar ju till syvende och sist på polisen, även om det var arrangören då som fattade formella beslutet. Märktes det av liksom en frustration på något vis från klubbarna, från de olika lägena idag när ni var på arenan, eller hur var känslan runt att det blev ett avbrott och uppskjutet idag?
Nej, men jag pratade med några där och mest från ÖIS och även säkerhetskillarna där, och de var väl ganska övertygade om att det tog för lång tid och tumma Blåvitts kortsida, det hade ju inte hänt. Då hade vi ju stått där kvar fortfarande, tror jag liksom. Det var väldigt många blåvita på igår kväll när jag var på väg till hotellet och så, som tyckte att det var för jävligt att kortsidan förstörde för Blåvitt, för de kände ju också att de var så mycket bättre och att de var på väg att vinna den här matchen, och sen blir det avbrott då. Samtidigt springer på lite ÖIS-are som sa att varför ska de få lida av att Blåvitts kortsida förstör liksom, att varför ska de inte få vara på den här matchen? Och man kan väl lite tycka liksom att ÖIS har hemmamatch och de får nu alltså inte vara där, lite som Hammarby hade mot Djurgården för ett par år sedan, att jag kan förstå frustrationen för dem som inte har gjort någonting i det här fallet då. Men jag vet inte hur jag ska komma åt det här, men det här är ju så mycket djupare än vad det är som var i Stockholm, för att här är det ju polisen i Göteborg och supportergrupperna i Göteborg som inte kommer överens, så kan man säga. Och det känns lite konstigt för mig att det är olika regler i olika städer eller olika områden. Det borde vara lättare att ha ett gemensamt. Och sen såklart att när du har Blåvitt, ÖIS, GAIS och Häcken där liksom poliser ska vara på deras kortsidor, men när AIK, Djurgården och Hammarby kommer dit, de ska inte, då står de inte där inne. Det är klart att de känner sig förfördelade och väldigt upprörda för det. Så att de måste lösa det här, fast inte på arenorna, inte på platser, ja, för det kommer de aldrig klara.
Nej, vi ska ha med oss Per Eliasson som är säkerhetschef för Svensk Elitfotboll, alltså ligaorganisationen, senare i programmet och ja, ta upp de här frågorna nu. Vad gör fotbollen framåt och så vidare? Jag vet att en av punkterna som de talar om nu, det är att de vill få till en likhet över hela landet helt enkelt. Att polisen hanterar situationer på samma sätt var matchen än spelas. Så. Det är väl en rimlighet, Sundberg, va?
Det är helt rimligt. Det känns ju konstigt att det ska vara olika regler på olika arenor och i olika städer, absolut. Det måste finnas en rak och tydlig linje, tycker jag.
Men vad kände du av från spelare och tränare och sådär? Vad tyckte de om att det blev spel idag och tomma läktare och allt det där? Vad kände de matchen?
Nej, men de försökte vara professionella, men det är liksom ingen som vill spela för tomma läktare. Det är ingen som vill ha det här skiten liksom, och att åka hem. Jag pratade med en hel del olika spelare. En del hade inte sovit någonting knappt, och några hade liksom, ja, det var lättare att somna jag trodde och såna saker. Så att sömn och kost och allting blev ju konstigt för de här spelarna, och det är farligt för skaderisken och såna här saker också, får man lägga in i de här sakerna. Sen det är ju lite klantigt av Blåvitt kortsidan, tycker jag, att elda just ÖIS flagga där, och för att då gav man ju liksom polisen att nej, men nu går det inte längre, för de hade ju brutit för lite bengaler innan, och det var väl där jag kände att det var mycket frustration från båda lagen, att liksom bengalerna, det har vi liksom kommit förbi den tiden på något sätt. Det är okej, det är förbjudet, men om det är elda så brukar man ändå spela vidare. Nu bröt de ju två gånger lite för tidigt, tyckte ju de flesta spelarna jag pratade med. Men sen då när man eldar den här flaggan, då är det ju, då ber man ju om det på något sätt, och det är ju inte riktigt bra faktiskt.
Nej, du känner att de ger polisen möjlighet att kliva in och bestämma. Sen ska man säga, alltså, jag tror väl att fotbollen är väl enad i att det är fel det som händer på kortsidan, att man bränner attiraljer för ÖIS då. Men det man bedömer från fotbollens håll, alltså arrangör och så, är ju att det är ett grönt ljus, att man ska kunna spela vidare när allt har lugnat sig ganska fort därefter. Det är väl där frustrationen ligger, i att man inte kan, ja, men köra igång matchen efter 20 minuter så som det blev i Halmstad-Älvsborg. Där var det en liknande situation där man eldade en flagga.
Ja, men det finns väl många delar där man är liksom frustrerad över det, så att det tar så lång tid, och då går det ju faktiskt inte att spela vidare om du har suttit i omklädningsrum alldeles för länge för spelarnas skull. Och så sen då, att det är väl ingen som ställer upp med att tycker att det är okej att elda upp flaggor på läktarna, men att det är 15 pers då, och så blir det en så att säga kollektiv bestraffning för 17 000. Det finns ju också en problematik i det, som jag kanske också har trummat lite för, att så kan vi inte heller ha det liksom. För då är jag ju lite rädd för att det här kommer sättas i system framöver på olika sätt. Och det går ju inte, de måste ju börja prata med varandra på ena eller andra sättet.
Axén, ni hade ju med Stefan Billborn i studion, bland annat IFK Göteborgs tränare och sådär. Vad betyder den här segern för honom, för IFK Göteborg, känner du?
Jo, men jag vet själv att jag har varit i den här skiten när man inte får till vinster, där man får kryss när man borde vinna, och när man förlorar om man kanske skulle ha velat haft någon kryss. Det är klart att när de gjorde 2-2, då tror jag att han kände alltså, herregud, alltså inte en sån här kväll till liksom. Och sen när man får vända till 3-2, det är klart att han såg lättad ut. Och då menar jag inte liksom att han söver iväg någonting, att nu missan så blir det bra som helst. Men att få lite marginaler med sig, för han har varit väldigt tydlig i våra sändningar att de borde ha gjort 9 mål, ha gjort 4 och såna här saker. Och de har haft liksom mycket dåligt liksom på träningarna, just med det här med att det inte alla varit friska och så. Det blir sämre träningar, det vet ju du Pontus, att det hjälper inte då, man får inte riktigt fart. Nu kommer några tillbaka, det blir bättre fart, bättre kvalitet, allting blir bättre, som gör att jag tror att det här kan vara en jätteviktig match för Blåvitt för framtiden, just på sättet man vann. För jag tror att hade det vunnit med 3-1 och fått glida in sista 10-12 minuterna, det hade inte varit likadant som det här, tror jag, just för att man kan trycka på vilken jävla stark moral man har och sådär, som man, ja, man står ju som en försäljare som tränare och står och pumpar in där i grabbarna. Så kanske de tror på det, och så kan man göra sånt här sent mål istället för att släppa in det mot Hammarby som man gjorde för någon vecka sedan.
Var de här, kort bara här innan vi ska släppa dig, sista omgångarna på vårsäsongen för Blåvitt, att man bygger vidare på det som man ändå tar med sig från Örgryte-matchen då? Hur viktigt blir det, och att man inte fastnar i, ja, men 2 förluster till, och så blir det ändå en krisstämpel på allting inför uppehållet?
Nej, men det är klart att de som håller på Blåvitt skulle vilja sätta ett bättre poängintag där och så vidare. Samtidigt så är det 3 poäng upp till rätt så många lag, så skulle man vinna så kan man ligga 9 och så där, och så börja liksom rulla på något sätt. Men det är klart att det är tuffa matcher, det är framförallt Mjällby här nu som är en tuff match, så är det ju. Men det som man vill se, tror jag, från Blåvitt, det är ju att man kör och att man håller sig till det man ska göra och är svåra att göra mål på och sådana saker. Och sen så då få till det här anfallsspelet. Jag tycker ju att när Heinz spelar centralt så är ju Blåvitt mycket, mycket bättre. Jag fortsätter tjata om det. Och jag tycker han var jättebra igår. Idag fick han kliva ut på kanten, och då kommer de här lite vrida upp och slå inlägg mot bort. Och så kanske han är lite fattig, tycker jag. Lite onödigt att ta bort honom för de grejerna, för det kan vem som helst göra. Men jag tror att Blåvitt blir ju ett topp 8-lag sen när vi sammanfattar allting. Det är jag helt övertygad om.
Grymt, tack sen. Tack för att du var med oss. Synd, vi hann inte prata om Oddvold Örebro då, Sundberg. Jesper Jansson, fotbollschef i Blåvitt, Sundberg, har ju varit väldigt tydlig. Oavsett vad som händer fram till vårsäsongen så kommer Stefan Billborn och Joakim Björklund träna vidare. Blåvitt är inte tal om att sparka dem. Ja, vad tänker du om liksom läget efter den här segern kopplat till det uttalandet och det som väntar här framåt?
De orden väger väl kanske inte jättemycket, för så sa han i Hammarby också, men sen sparkar honom ändå liksom så. Det är klart att i en sån stor klubb som han är, nu tror jag att det kommer att stämma i och med att de vann den här matchen.
Men det är
klart,
så man ska, så viktig är den här
det serien. Det tror jag att den var livsviktig för tränarna, för det är ju så att det har blivit ett tryck på Jesper också på något sätt. Han skulle inte in och kladda för mycket i sporten, men han har ju ändå tagit bort, han är stiller, han har gjort om Oskar Wendts roll, tagit in nya scouter i Borstam och Kalle Björklund. Va? Det har blivit ett tryck från supportrar på honom, har man ju märkt. Och då vill ju han såklart skydda sig själv på något sätt. Och då är ju hans utväg på något sätt att offra Billborn ifall det nu skulle komma till den änden. Då.
Vad tänker du?
Nej, men lite som Sundberg säger här, det är väl exakt det han har gjort. Nu har han ju fått sätta sin stab då, sen han kom in i det. Och den var väl, alltså, den är ju rätt så vågad med tanke på hur mycket kritik som faktiskt har riktats emot honom. Så får vi ändå någonstans ge dem chansen, kan jag tycka. Det är många som liksom ropar nej direkt. Men samtidigt så får man ge dem lite benefit of the doubt, tycker jag. Så får vi se vad det kommer ur det. Nu har de ett sommarfönster där, det kommer behöva förstärkas. Man lär ju inte sälja någon spelare, för så pass mycket har aktierna gått ner på dem, tyvärr. Och samtidigt så måste man sälja, så det blir ju lite problematiskt här för dem. Säsongen har inte varit bra, nu får vi hoppas att det här kan få dem att studsa tillbaka. Men jag tycker att de har börjat dra lite öronen åt sig allihopa. Billborn brukar vara grym på att uttala sig, tycker jag, och säga saker som de faktiskt är. Nu kom det något uttalande här innan att vi är på en rätt bra plats när man ligger sist i Allsvenskan. Och det är klart, det landar ju inte superbra hos supportrarna.
Om man vänder på den tabellen, om man tänker Blåvitt som sist, så har vi Sirius i topp. Och nu ska vi snacka med ett av Allsvenskans utropstecken hittills. Neo Jönsson, hur mår du efter seger mot Djurgården igår och målskytt dessutom?
Jag mår fantastiskt, får man väl säga ändå. Så att vi har haft lite enkel rehab i gymmet idag, så att det är bara bra här borta.
Ja, den rehabträningen, den är rätt skön en dag som denna just, eller?
Ja, den är lite bättre än när man torskar kanske. Sen var det ett tag sedan vi torskade, men det är ganska bra.
Ja, vad säger du om matchen igår och er insats?
Nej, jag tycker i det stora hela så har vi kontroll över matchen. De får ju tidigt mål där och så sätter de lite tryck, men i det stora hela så har vi kontroll över matchen. Vi har två fina mål i första halvlek. Och sen så får de ett tidigt 2-2 mål i andra halvlek. Ja, det är väl bara ren kvalitet från Djurgården egentligen. Men jag tycker vi är klart det bättre laget. Och de har inte så många målchanser utifrån deras mål.
Nej. Vi kan ta en kik på ditt mål också. Vad betyder det för dig att göra poäng personligen? Och hur ser du på just den här fullträffen?
Nej, jag har ju sagt att jag gillar att avgöra matcher. Då gäller det att steppa upp också, så att, nej, jag njuter bara. Det är andra gången jag mår på tre arena, så att, jag hoppas kunna fortsätta hålla den trenden, så att, det är skitkul.
Hur känner du med det gula kortet?
Ja, jag hoppas det med vad man säger, men jag tycker det är lite barnsligt alltså. Som jag sagt flera gånger, jag får ju en tillsägelse av Findell, han är inte så nöjd. Jag tycker att det borde räcka, för annars vet jag inte liksom. Jag fattar inte riktigt vart jag ska fira då. Ska jag ställa mig och kolla ner i marken? Liksom? Ja,
spring upp till mitt plan bara när du avgör en match. Det är väl dit vi kommer snart.
Ja, tydligen så är det man måste göra. Så att jag vet inte, jag tycker det är lite konstigt.
Neo, din pappa spelade ju i Hammarby. Betyder det något extra att göra mål mot Djurgården för dig?
Ja, farsan är väl lite nöjdare när jag mål mot Djurgården än jag mål mot Bayern i alla fall. Så att
ja, du gjorde på dem också, just det.
Tyvärr.
Ja.
Ja, men vår kollega John Gretti igår, han kokade ju här i bollklubben studion kring att det blev ett gult, eller inte i studion men i kontakt med oss här i kulisserna. Han tycker att det är helt fel och har väl lyft det i morgonklubben också.
Du kan inte få gult kort för det här firandet, som jag inte ens tycker är särskilt provocerande. Visst, det kan uppfattas lite så från supportrarna kanske. Och så får Filling ett gult kort när han stampar av benet på Västerås mittbacken. Jag fattar.
Men blir det inte lite så att det blir lite upp till hur publiken reagerar också? Att skulle inte Djurgårdssupporterna reagera, då blir det ju ingen situation.
Nej, precis. Och jag förstår ju att de reagerar med tanke på att de precis har på ett baklängesmål också som avgör matchen. Och så är det då en situation med Zuma innan där han kanske ska ha rött kort istället. Det är märkligt tycker
vad
jag.
Vad tänker du när du springer ut? Är det för att reta dem eller vad är det som du känner?
Nej, alltså jag firar ju bara mitt mål egentligen. Jag är bara glad att jag är mål. Så det är bara där tankarna går liksom.
Du firar ändå bättre än dina lagkamrater när du gör mål. Det får jag ändå ge dig.
Ja, tack så mycket.
Ja, ska vi ta den? Riva av det plåstret. Robbie Ure gjorde vad folk tolkade som en sorts hyllning, eller hur man ska säga, ett stöd till Henrik Rönnlöv Kastigen med den här gesten mot klacken. Men han förnekar själv att det är en kopia av Kastigens gest mot Malmö som gav avstängning. Vad har han sagt i omklädningsrummet till?
Nej, han säger samma sak till oss i alla fall. Så jag hoppas han är ärlig i alla fall, det är det jag tror. Men jag tycker väl också att det straffet känns väl alldeles för hårt för vår kapten. Men ja, har jag mål och vi vinner matchen så jag skiter i det.
Ja, ni vann utan Kastigen och nu har han avtjänat den avstängningen så att han är tillbaka till nästa omgång. Beskriv lite då, för Djurgården tar ju ledningen i den här matchen. Vad är det som gör att ni, lag har ju vänt matcher förut, men det känns som att ni, det är inte så att ni tvivlar på er själva i det läget utan ni vänder på det till 2-1 till paus och sådär. Beskriv lite hur allting flyter på för er och varför ni kan hantera den typen av motgångar.
Nej, men vi fick ju gå igenom det lite mot Kalmar senast också, där vi hamnade i 0-2 på hemmaplan. Och där visar vi att vi har en väldigt stark tro på oss själva och ett gott självförtroende som gör att det spelar egentligen ingen roll vilka det vi möter eller var det står, utan vi vet vad. Liksom, ifall vi håller oss i matchplanen så kan vi vända på vilket resultat som helst. Så att vi tror på vår matchplan och vi har tillräckligt många bra spelare för att kunna vända vilken match som helst.
Bör det lukta guld i Uppsala eller?
Jag tänker att Jonathan Eriksson borde inte sälja någon i sommar. Han borde hålla fast vid alla de här spelarna, tycker jag i alla fall, att han borde gå för guldet.
Som Hasse Larsson gjorde, det är ju givet. Ja.
Har ni fått något sånt direktiv eller? Har Jonathan klivit in i omklädningen som har sagt att ingen flyttar?
Nej, han har inte gjort det. Men vi får väl se. Några matcher till så kanske han kliver in. Vi får se.
Ja. Men vad tänker du då personligen om möjligheterna till att vara med i en titelstrid här och chanserna till att faktiskt ta hem guldet? Det är ju, ni är ju med på allvar nu och det är ju ni är laget som alla jagar.
Nej, vi har haft en bra inledning. Det går väl inte att förneka. Så att, jag måste vara tråkig att säga att det är fortfarande en match efter match. Liksom. Det är en match i taget. Och nu är det guys på söndag. Liksom. Så att, vi tar det bara stegvis. Men absolut att vi har satsat den här positionen. Det är för hårt arbete och vi har förtjänat det. Så att vi ska bara fortsätta.
Men känner ni att ni har liksom, kvalitet nog för att kunna ta hem det? Om man bara ser till vad ni har för nivå i er, så att säga.
Ja, jag tycker vi är självklart att vi kan tävla, men det är väl min åsikt.
Ja, fan, ni har ju dammat av både Hammarby hemma, Djurgården borta, Malmö borta. Där ligger ju upplagt för er.
Nu är det du som sa, inte jag.
Nej, men seriöst. Alltså, fan, vad är det? 8 omgångar gått. Ni har vunnit 7 matcher, kryssat en. Om man räknar in förra året, om vi kör en Elfsborgsräkning där också. Så
40 matchstabellen.
Ja, precis. Så ser det ju helt fantastiskt ut. Det finns ju ingenting som stoppar det för dagen. Så att, du är alldeles för röd, men kan du kan tycka. Ut och säga att ni ser vinna guld istället.
Ja, för att försöka få mig att lugna mig lite nu på senaste. Så det ska bli lite mer mjuk här.
Ja, det klär dig inte.
Nej, okej, sorry.
Ja, men bra. Har ni något mer till Neo innan vi släpper honom? Nej. Sundberg, du var på väg.
Jag är så himla på det. Man pratar ju ofta om Neo och Isak Bjerkebo på kanterna, att de är spetsiga. De är ju superbra. Om Robbie Ure, om deras offensiv pratar vi ofta om. Men vänder vi på det, deras defensiv har ju varit helt otrolig med Zuma som är ett supernyförvärv som de har gjort tillsammans med Anker och med de centrala framför Lindberg och Melker. Heier gjorde en supermatch mot Djurgården tycker jag, så bredden är ju imponerande i Sirius tycker jag.
Du, Skottland släppte sin VM-trupp idag, ingen Robbie Ure i den. Är det liksom högafflar fram i Uppsala nu eller är ni förbannade på Steve Clark, förbundskapten?
Ja, jag har ingen aning om. Jag kan inte nämna 5 spelare i Skottlands landslag, så att jag kan, tyvärr så kan inte säga så mycket, men han är bra. Jag tycker han borde vara med. Det är bara
det. Ja, det är bra. Grymt, Neo. Tack för att du var med oss i bollklubben.
Perfekt. Tack, tack.
Robbie Euro till VM, det är klart han ska vara med där, eller?
Ja, men framförallt måste vi stanna vid den här målgesten.
Alltså, ja, disciplin. Vad tänker du?
Men de har ju målat in sig ett hörn. Om de ger Kastegren två matcher så kan ju samma gest inte ge två matcher. Nu är det bara att dela ut den och så får de ju stå sitt kast här nu.
Och kasta att någon anmäler först. Då måste förbundets riksombud anmäla.
Ja, absolut. Så kanske det är. Men så här, nu undrar folk vad jag pratar om. Han skulle inte ha varit avstängd från första början. Men nu när de har satt sig i den situationen så finns det väl ingen återvändo kring det här.
Vi har, fotbollskanalen har varit i kontakt med Ying Chou som är riksombud på Svenska fotbollsbundet idag. Mm. Hennes besked är att hon inte vill kommentera det enskilda fallet och huruvida hon kommer lämna in en anmälan eller inte. Vad tror du hon landar i, Sundberg?
Jag tror inte att hon kommer, lämna in en anmälan den här gången. Det vore
men är det inte bättre över Wernbloom att faktiskt rätta sitt eget fel då och inte anmäla det här läget?
Ja, men då får man gå ut och säga det kanske och säga att det här blev fel och vi är ledsna för att vi stängde av Kastegren i två matcher. Visst, jag stöttar inte den gesten överhuvudtaget. Jag tyckte att bara att det var hårt att få två matchers avstängning för.
Men hur sjukt av honom då att göra den?
Ja, där behöver man ju tänka ett varv till, Robbie. Det är det är ju inte det smartaste du kan göra kanske när du vet att din lagkapten har blivit avstängd för två matcher sen för exakt samma gest. Så kör du någon slags hommage till honom framför dina vän och hoppas att det inte ligger kameror på dig när du själv har gjort mål. Nej, där får man tänka på. Sen är det så här med fotbollsspelare. Otroligt känslosamma. Topplocket går ju liksom på alla sätt och vis när som helst. Och när man gör mål så är man ju, då slutar man ju faktiskt att tänka därav att folk tar av sig tröjor i tid och otid. Och så, där. Så man får det med sig också.
Robbie Euro förnekar ju att det är en liknande gest, men det gör han ju av en anledning. Eller?
Det ser ju ut som att han gör en liten smygare, att de framför mig ser bara vad jag gör här nu. Problemet är att det är kameror.
Ja, men han har ju liksom handen i kakburken här. Det är ju någonstans är det egentligen bara att köra upp handen. Sen förstår jag att han inte kommer att erkänna det på grund av att då kanske det blir ännu större än vad det redan är.
Mm. Det ska sägas, när vi på Popskan var i kontakt med Jonathan Edeström, chefen för Sirius herrlag i dagarna, så sa han, apropå Kaskins avstängning, att första beskedet som Sirius fick från de som anmälde från förbundet var att det här är sannolikt max böter för Kastegren. Så ett inledande besked får alltså Sirius på något sätt att nej, men det blir ingen avstängning på det här, det är böter. Och sen så tolkar nämnden det på ett helt annat sätt och ger honom två matchers avstängning. Då förstår man ju, då var ju inte syftet från riksombudets håll att det här ska leda till en avstängning. Det blir ju en jättemärklig situation allting.
Ja, och någonstans så måste de ju ta tag i det med disciplinnämnden och sådär så att de anställer folk som faktiskt tittar på det här. För att så pass stor är ju allsvenskan nu att vi kan inte ha folk som inte arbetar med det på heltid utan vi behöver kunna få rätt så snabba besked. Roxanne Yeboah hade ju en liknande situation men stängdes ju inte av. Och det behöver ju gå så pass snabbt så att man liksom kan förbereda laget inför nästa träning, mer eller mindre.
Nej, om jag har förstått det rätt så Kastegrens överklagandeprocessen pågår ju där, fast att han avtjänar sitt straff. För att det ser ut bara han får besked på var ju att få inhibition, alltså att man skulle pausa själva avstängningen över Djurgårdsmatchen. Så att han kanske frias då i efterhand och sen suttit på läktaren två matcher idag.
Det vore otroligt.
Ja, vad gör man då? Får han spela två matcher efter då? Eller rättar man till det?
40-matchers-tabellen deluxe. Vi går på lite paus nu tänkte jag och sen ska vi snacka vidare om Göteborgs derby. Det finns mycket både sportsligt och publikmässigt att snacka om där. Vi är tillbaka i bollklubben. Nu ska vi snacka lite mer om Örgryte IFK Göteborg. Det finns ju mycket att diskutera kopplat till det här avbrutna derbyt som spelades klart idag. Jag tycker så här, vi lyssnar till Magnus Åberg som är biträdande operativt ansvarig chef då för det här derbyt. Bra titel.
Vad var han, sa du?
Top Talent Loan Manager, eller som Ola Torgman har i Malmö.
Ja, det är bra för LinkedIn-sidan där. Nu är helvete vilken titel.
Biträdande operativt ansvarig för derbyt igår. Vi tar och lyssnar på Magnus Åberg.
Vem fattar beslutet att bryta matchen?
Ja, men i det här fallet så är det arrangören som har fattat beslutet. Ett beslut som polismyndigheten står bakom såklart.
Och du står bakom. Hur involverade är ni i att det beslutet fattas även om det ligger hos arrangören? Hur mycket påverkar ni det beslutet?
Ja, men som polismyndighet så liksom jobbar vi ju liksom hela tiden med att värdera det säkerhetsarbete som arrangören vidtar i samband med en sån här offentlig tillställning då. Så vårt uppdrag är egentligen då att värdera om de åtgärderna då som arrangören vidtar för att säkerställa ordning och säkerhet är tillräckliga då. Det är vårt uppdrag. Ja, men det är så att arrangören då jobbar ju med sitt säkerhetsarbete utifrån en säkerhetsplan då, och i den då finns det då olika konkreta åtgärder som ska vidtas. I det här fallet då så har av arrangören vidtagna åtgärder, och de åtgärder då som han möjligtvis tänkte göra bedöms som icke tillräckliga för att kunna garantera ordning och säkerheten då.
Ja, så där lät det från Magnus Åberg. Och jag tänker också att vi ska ta och lyssna till vad tränarna sa, Stefan Billborn och Andreas Holmberg, efter beskedet igår då om att matchen skulle avbrytas efter 80 minuters matchmöte.
Jättetråkigt. Så jävla tråkigt. Jag vet inte, du sa någonting om att vi har inte varit med i någon dialog kring att avbryta någon gång match i alla fall. Det är, så kan jag säga.
Berätta hur du fick beskedet att det är avbrutet.
Nej, jag hörde det bara. Det var det första jag fick höra, att de ropade ut där på läktaren. Så jag har inte fått någon info.
Det är rätt konstigt, måste jag säga.
Ja, verkligen.
Nej, alltså, jag har alldeles för lite information. Vi har inte fått någon information där inne. Och så att jag kan inte uttala mig det. Jag vet ingenting.
Men jag sa det här förut, det är för dåligt. Ni måste ju veta, för du sätter igång dina spelare och gör lite liksom rörelser och såna grejer. Hur länge ska du hålla på? Och varför tar det så här lång tid? Ni kunde ju åkt hem för en halvtimme sedan och förbered det för imorgon i så fall annars. Men det är jättekonstigt att inte ni har fått bli informerade.
Nej, det var att noll. Ja. Jag vet inte, 10 minuter sedan någonting, 15 minuter sedan fick reda på det.
Helt otroligt.
Ja, det finns mycket att bena ut här, men om vi börjar i änden med matchmötet som pågår, alltså i en timme och 20 minuter, spelare, ledare, inga får något form av besked från det här matchmötet, där man i mångt och mycket handlar det väl om en väntan på polisen, om man har tolkat Björn Nilsson, som är ansvarig för säkerhet hos Örgryte, korrekt i hans uttalande efter matchen igår. Vad tänker du om att tränarna, spelarna, ingen får besked, Pontus?
Nej, men jag tycker tränarna säger det väldigt bra. Jag tycker man ser på dem också att de kokar ju. De är fullständigt vansinniga båda två. Sen kanske det var, kan jag tycka, bättre för oss att den blev avbruten med tanke på hur matchen såg ut. För Blåvitt var det klart bättre lag. Men nu ser Stefan Billborn, man ser att han håller ju inne med kritiken som han bara vill kasta ur sig, men biter ju sig i tungan. Alltså det är så jävla svår och komplex situation att prata om. Alltså själva matchmötet, att det håller på en timme och 20 minuter. Du kan inte spela fotboll efter det som spelar. Det är ju farligt att gå ut där.
Blev ju en aspekt när ÖIS då skulle ta
men det beslutet kan du ta. Jag vet inte hur lång tid man ska sätta, men en halvtimme. Du kan inte hålla på där inne med boll, cykla och hålla på. Så ska du käka på det och få i dig grejer. Alltså, det är ju elitverksamhet där.
Vad gör man?
Nej, men du mer eller mindre behöver få i dig lite energi såklart. Men det är ju rätt så snabba kolhydrater, så det går ju kroppen. Det kan ju andra bättre än vad jag kan. Men sen så ska du dessutom hålla igång kroppen. Och hur länge kan den vara igång innan du liksom blir lite slapp liksom, och så kommer en muskelskada på det för att du går ut, och det har man ju inte råd med heller som lag. Så du kan ju inte garantera spelarnas säkerhet heller i den aspekten. Det är därför jag tycker att det blir så jäkla konstigt liksom, att det pågår så länge, att det tar så lång tid att fatta ett beslut som, jag vet inte, det kändes som att det beslutet nästan redan var fattat när de gick in där tredje gången, om man ska vara helt ärlig, om man ser på det utifrån.
Går du säga någon gräns så för spelare? Vad är maxgräns?
Nej, jag tror inte det finns minuter sen, men för min egen del, jag hade nog inte gått ut på plan efter en halvtimme i alla fall. Det är väl där någonstans. Först kan du väl sätta dig ner lite och så en normalt halvtid.
För det man ska,
i 15 minuter. Liksom.
Det man ska understryka här då är ju att spelarna vet ju inte. Blir det 5 minuter? Blir det en timme?
Nej, så det är ju det. Det är ju den väntan som är värre. Liksom. Hur mycket ska du värma upp? Ska du bara hålla igång kroppen eller ska du börja trycka lite för att det är snart i match? Den är ju också jobbig för dem såklart.
Är det det du säger de kokar tränarna? Är det det de är arga över för spelarnas vinkel?
Nej, jag tror det är väntan. Liksom, att man inte vet att det inte är någon som kommunicerar med dem överhuvudtaget. Liksom, att inte de får veta. Och med Holmberg här säger ju, han får ju höra från spiken. Liksom, och det är ju alldeles för dåligt, och då har man ju misslyckats totalt.
Om vi då går till det polisen säger innan, för jag tycker det är intressant hur man kommunicerar från de olika parterna efter matchen. Polisen är ju de som ställer krav på Örgryte. Ni ska göra det här för att kunna spela vidare matchen. Örgryte utifrån de förutsättningarna så kan inte Örgryte säga att nu ska vi köra vidare. Örgryte vill ju spela klart. Där har vi då alltså polisen som säger att ja, det är arrangören som fattar beslut. Jo, men det blir väl en jättestor sanning med modifikation. Det är väl ändå polisen som är mångt och mycket central i varför matchen inte spelas klart.
Ja, för hur var det? Var det att de var tvungna att tömma IFKs läktare ja, i sådana
exakt.
Fall? Ja,
exakt. Och omvisitation var också uppe för diskussion. Och då ja, och var inte det aktuellt för det? Nej, exakt. Då gick det inte att spela klart igår. För då får ju spelarna vänta i flera timmar och då har vi ju en ännu större diskussion om hur man värmer upp och annat. Liksom. Mm. Men, och sen har vi IFK Göteborg som går ut med en kommuniké i natt och säger vi var den enda parten på mattmötet som ville spela klart. Det blir också speciellt. Varför går man på Örgryte i det fallet?
Jag hoppade till på det uttalandet för man skyller på alla utom sig själva. Och kärnan är väl det som hände i deras klack. Det stod maskerade personer, det tändes eld på saker och så vidare. Men ändå så, för mig så luktade det liksom så här populism kombinerat med att man är rädd för sina supportrar liksom, på något sätt. Och då vände jag, du har spelat i den klubben. Mm. Är det någonting, eller liksom så, kan du förstå det så?
Jag vet inte om man ska förstå det. Jag kan väl tycka att det känns ju inte som att någon har haft all information här. Det har uttalat sig till höger och vänster utan man faktiskt vetat vad som har hänt helt och hållet. Och man kanske inte har haft all information och det. Då är det väl kanske fel att uttala sig om man inte har det kan jag tycka som klubb. Sen vad de har för information, det kan ju inte jag stå för utan man får ju följa den kommuniken som de har gått ut. Men att kasta ÖIS under bussen om det är så här att de inte har kunnat göra någonting, ja, det är ju inte heller rätt såklart. Mm.
Nej, för att om Blåvitt hade varit hemmalag och arrangör och fått till sig från polisen, ni måste tömma Örgryte klacken, ni måste omvisitera de supportrarna. Ja, sannolikheten för att Blåvitt skulle landa i samma tanke som Örgryte är väl ganska stor ändå, eller?
Ja, men det tror jag nog. Det hade väl sett exakt likadant ut då, kan jag tänka mig.
Ja. Om vi ska se till då, dels vi såg ju det som hände på läktarna, att man eldade Örgryte attiraljer helt enkelt. Det kunde ju alla se. Sen har polisen hänvisat till att en polis blev rökskadad. Där var beskedet idag till fotbollskanalen från Magnus Åberg att den polisen uppsökte sjukhus, fick vård och omsorg men kunde åka hem redan igår kväll och mår bra utefter omständigheterna. Och sen har vi då en tredje grej som polisen tog upp och det var ju att supportrar ska ha försvårat ett pågående hjälp vid ett pågående sjukdomsfall. Det hade kommit in flertalet vittnesuppgifter till oss på Fotbollskanalen idag om att så var det inte alls och bland annat har vi ett vittne som ja, men den texten kan ni läsa på Fotbollskanalen som talar om att ja, det var inte alls så som polisen säger utan att sjukdomsfallet hanterades och sen blev det stopp för polisen eller supportrar försökte stoppa polisen att komma in eller säkerställa att polisen inte skulle komma in vid tifot som var då i minut 10 för det var ju en tyst protest där första 10 minuterna. Ja. Det blir ju väldigt mycket information och det är svårt att...
Det är jättesvårt, men jag tycker man kan ta bort den här grejen med support, ifall det här sjukdomsfall. Det är ändå allvarliga grejer. De andra sakerna tycker jag är tillräckligt allvarliga för att klubben borde gå ut och liksom så. Om det är en polis som har skadat så illa som har fått åka till sjukhus, då borde väl klubben gå ut och be om ursäkt, fördöma på något sätt. Men jag har inte läst någonting om det.
Ja, de har väl fördömt... Blåvitt fördömde väl själva händelserna men sa att det var ett oproportionerligt beslut att matchen inte spelades klart. Så att,
det är väldigt snårigt det här. Alltså, ja. Det är ju så många olika tankar i huvudet man får ha samtidigt kring allting i hela den här soppan tycker jag.
Yep. Mm. Vi ska ta in ett supporterperspektiv alldeles strax. Elsa Alm som är IFK och Göteborgs supporter och sitter även i SFSU, alltså paraplyorganisation för supportergrupperingar runt om i Sverige. Deras styrelse sitter hon i. Men vad tänker ni om det som Axén var inne på här tidigare, som vi diskuterade, att det kan fungera på lite olika sätt? För vi har ju sett att Region Väst, polisen där som har hand om Göteborgsområdet, de har ju gått mer offensivt fram mot supportrar. De har klassat vissa riskgrupperingar som de talar om då, som kriminella nätverk, alltså det är vissa ultrasgrupperingar, huliganfirmor.
Och det är väl liksom märkligt att det inte finns en samsyn hos dem, kan jag väl tycka. Sen vad det är, det lägger man inte i liksom, att man behandlar allt på samma sätt över hela landet tycker jag väl är en självklarhet i det här fallet.
Mm. Ja, det finns inget att tillägga, givet.
Nej, men att det ska vara, förstår ni klubbarna i det här, att det är lite svårt att liksom navigera. Nu har vi, ja men Vi kan ju bara gå till Hammarby, ska ju åka till Göteborg i veckan, möta Gais. När de arrangör uppe i Stockholm, då fungerar det på ett sätt. Och sen ska de ta sina tillresta supportrar till Göteborg och så gäller andra regler.
Det är klart det är konstigt om det är så. Det är klart att det måste gälla samma för alla på alla läktare och i alla städer liksom.
Är ni rädda för att det här ändå på något sätt nu lägger polisen i väst ribban någonstans här?
Ja, det är klart, det här var ju redan infekterat innan och läget var mindre infekterat efter gårdagen, så att det är klart man är orolig för det.
Supportrarna, hur tycker du de ska agera i det här läget? Och just du är inne på det att tänker du att fördömandet har varit för litet gentemot det som är kärnan på något sätt?
Nej, men jag tänkte bara på det med det uttalandet som kom på IFK Göteborgs hemsida, att man då liksom skyllde på rätt många andra än sig själva där det faktiskt hände då. Jag är så svårt att säga hur supportrar borde göra och så vidare, men det var det som jag hoppat till på då.
Ja. Nu kopplar vi upp oss mot Elsa Alm. Ja, Elsa, berätta vad du tänker och känner och vad är det som poppar upp i ditt huvud efter gårdagen och idag?
Ja, men först och främst är man ju väldigt glad. Man har vunnit liksom första segern i svenska för säsongen. Det såg långt borta ut där ett tag, men man kände ju igår att alla fotbollsskudar jobbade ju emot den när de inte ville släppa den första blåvita segern. Men till slut så just nu är jag ganska glad. Men smolket i bägaren är väl såklart att man inte får vara på plats och fira med spelarna och vara den här glädjen som ska vara kring en derbyseger liksom. Så.
Ja, om du, hur ser du på att det blir vad det blir, att det blir så långt matchmöte man får och sen till slut då beskedet att det går inte att spela vidare helt enkelt?
Nej, men jag tycker att det är under all kritik faktiskt. Alltså, man får ju börja någonstans med att nej, det är klart att det inte är bra att det bränns tröjor på läktaren. Det är inget beteende som ska uppmuntras eller sådär. Samtidigt så tror jag också att om man tittar de matcherna som har varit innan, vi tar Halmstad-Elfsborg, vi tar AIK-Djurgården, så har samma situationer befunnit sig på de läktarna. Men man har kunnat spela vidare. Och då sänder man ju också signaler någonstans att var liksom finns den här gränsen? Det blir väldigt godtyckligt i att det inte ska vara tillåtet för IFK Göteborgs supportrar att göra samma sak som supportrar till andra lag precis har gjort innan. Så jag tror att väldigt många blir förvirrade över att det upplevs som att det finns en godtycklighet. Det finns ingen stringens i hur man fattar beslut. Och sen så är det såklart också kritiskt att det tar så oerhört lång tid och att väldigt många blir frustrerade.
Du sitter i styrelsen för SFSU. Vad har du för insyn kring? Har ni haft möten med polisen nationellt eller i Göteborgstrakten? Och vad vet ni om hur det egentligen fungerar där runt om i landet och just i Göteborg och hur det sticker ut där?
Ja, Göteborg är ju en region som sticker ut om man säger så. Det här är ju föranletts av en ganska långvarig konflikt mellan supportrar och polis där. Polisen i Region Väst inför den här allsvenska säsongen valde att dels etablera sig att man ska arbeta på läktarna, vilket man inte har gjort tidigare, alltså på klacksektionerna. Man valde att klassa ultrasgrupper som kriminella nätverk, vilket man inte har gjort någon annanstans i det här landet, trots att man kan anta att det finns motsvarande verksamhet. Man har också då gett ut en hel del vistelseförbud till supportrar från att vistas i centrala stan. Vilket också har upphävts av tingsrätten, vilket spär på det ytterligare. Så situationen mellan supportrar och polis inför gårdagens match är ju inte särskilt bra. Och det är klart att det inte blir bättre av att man håller den här tysta protestationen. Det blir liksom matchavbrott och sen så avbryts matchen för att spelas inför tomma läktare. Jag skulle säga att situationen i Göteborg den är totalt ohållbar.
Ja, finns det en misstanke från supportrar tror du om att polisen har med sig det in i när de hanterar gårdagens derby?
Ja, jag tycker det är ganska uppenbart att man ser sådana misstankar när man tittar med sociala medier och det är allvarligt att det finns ett sådant misstroende. Man måste också komma ihåg att den första kontakten som människor överhuvudtaget får med polisen, alltså det vill säga unga människor som går på fotboll som är en del av den här subkulturen, det är första kontakten man får med myndigheten. Och om den uppfattas inte bara som inte positiv utan som väldigt, väldigt negativ så är det något som speglar av sig för människor i väldigt, väldigt lång tid framöver. Så man skapar ju en misstro hos väldigt, väldigt många unga människor. Och att vi överhuvudtaget sitter och spekulerar ifall det finns sådana här misstankar, det gör ju att det finns ett oerhört stort förtroenderas för polisen. Och det är allvarligt och någonting som de verkligen behöver ta på allvar.
Har ni i SVSU hunnit snacka ihop er alls och hur ni vill gå vidare nu och vilka ni eventuellt kan ha möten och dialog med framöver?
Vi ska ha styrelsemöte ikväll, så att då lär vi väl prata lite mer. Och vi har även fått kontakt med nationella operativa avdelningen. Men det är ju återigen ett problem att regionerna i polisen är fristående och verkar få göra lite som de vill. Vilket gör att vi ser helt olika beslut i Halmstad, Älvsborg, vi ser helt olika beslut i Stockholm och vi ser nu helt olika beslut i Göteborg. Och för många så uppfattas det här inte som rättvist, inte som stringent, och det är någonting som polismyndigheten behöver ta på allvar.
Jag tror att ni kan få till ett nytt möte med NOA då, alltså polisens vad ska man säga, centrala avdelning nationellt då.
Ja, vi har faktiskt återkommande möten med nationella operativa avdelningen. Men dessvärre så blir ju svaret ofta att Göteborg är liksom en egen region som arbetar på sitt autonoma sätt. Och det är väldigt frustrerande att få det svaret, för att vi har ju även möten med polisen i Göteborg. Och där har man i olika frågor hänvisat till underrättelsetjänst. Man är inte riktigt transparent kring varför man fattar vissa former av beslut, utan vi upplever liksom ibland att när man går in på ett möte så lämnas man med fler frågor än svar än när man kom dit. Och det är oerhört frustrerande.
Tidigare programmet har vi talat lite om det här att IFK Göteborg gick ut och uttalade att man var den enda parten på matchmötet som ville spela klart igår. Och så där. Hur upplever du den grejen att man lite då hänger ut Örgryte som säger sig vilja ha spelat klart, men de kände att de villkoren vi får till oss som polisen är ohållbara. Vad tänker du om den situationen?
Ja, det är också väldigt svårt att veta vad som hänt, för man har inte funnits med på det här matchmötet eller på de diskussionerna som har funnits i katakomberna, utan det man får gå på det är det som de olika klubbarna kommunicerar. Och där har man ju dels IFK Göteborgs kommunikation där jag tycker att det är bra att de var väldigt tydliga att de ville spela klart matchen. Samtidigt så har jag också respekt för Örgrytes roll i det hela när de säger att de fick ett ultimatum från polisen att antingen så tömmer ni läktarna eller så avbryter vi matchen. Och med all respekt till det ultimatumet så vet man att tömma läktarna innebär en oerhört säkerhetsrisk. Det har funnits ganska många situationer där människor faktiskt riskerar att skadas och klämmas för att det kan uppstå tumult när man ska försöka få ut en stor folkmassa. Det är enligt forskning inte så man ska arbeta med större folkmassor. Så jag tycker att det är beklagligt att ett sånt ultimatum verkar komma från polismyndigheten som jag tycker borde veta bättre.
Är du orolig över vad som väntar framöver eller hur, vad tänker du om vägen vidare?
Ja, jag är orolig och jag tycker att situationen redan som den är ohållbar. Det är uppenbart att det finns ett väldigt, väldigt stort misstroende mellan supporter och polis och det gör väldigt, väldigt svårt att arbeta i en sån situation. Vi vill ju arbeta förebyggande och se till att skapa en positiv läktarkultur och positiva normer. Ett misstroende och dessutom när man upplever från supporterhållet ett tryck utifrån leder tyvärr väldigt ofta till en ökad radikalisering i gruppen istället. Vilket gör det svårare att arbeta med förebyggande insatser. Så jag tycker man verkligen har gått bort sig i det här.
Finns det någon möjlighet för er exempelvis från SFS-hus håll att föra fram till ultrasgrupperingar och andra att liksom, kyl ner er lite nu, ligg lite lågt, vi får jobba på med dialog här under tiden, reparera den och sen kan ni få köra vidare, höll jag på att säga. Du förstår ungefär vad jag menar. Går det att föra den typen av liksom, taktiska resonemang i det här?
Ja, det vore ju väldigt, väldigt roligt om man fungerade lite som en coach där på sidlinjen, men med en grön knapp och röd knapp när det var liksom läge att springa och läge att stanna. Men det är lite
svårt. Vi hade ju en diskussion med Axén exempelvis. Han var inne på det att genom att elda på läktaren så ger man också polisen möjlighet att göra det de gör igår. Alltså, går det att liksom, få till en situation där det också inte inträffar saker på läktaren som polisen kan reagera på?
Ja, men det är såklart att vi för sådana här situationer eller sådana här dialoger hela tiden och pratar. Vi arbetar ju verkligen förebyggande med de här frågorna och för att skapa den här positiva supportermiljön. Men sen så tror jag också att när det kommer till just SFSU eller supporterklubben Änglarna som jag också företräder så är det ju också lite så att vi har ju liksom ingen bestämmanderätt. Vi kan ju inte riktigt se till människor vad de ska göra eller inte, utan det vi kan göra det är att försöka vara en positiv kraft och försöka bidra till det här förebyggande arbetet och ibland får man till sig lite utifrån att ja, men varför reagerar inte ni starkare, jo men Vi tror kanske att det funkar mer med en inkluderingsmodell där man försöker liksom samtala de här sakerna och gemensamt sätta ramverk för vad som är okej och inte. Och sen så är ju supporterrörelsen en av världens största subkulturer. Och det är klart att det också är en subkultur som tar mycket stolthet i att få göra lite som man vill, få vara liksom gränsutmanande. Och det är klart att det kan vara svårt att försöka få bukt med det. Det kan man bara göra genom dialog och samverkan, tror jag.
Något inspel från herrarna innan vi släpper Elsa?
Nej, jag tycker hon förklarade det väldigt bra. Tack så mycket, Elsa. Du är otrolig på att förklara för oss som kanske inte riktigt förstår all den här supporterkulturen och hur den verkligen fungerar.
Grymt. Tack för att du var med oss, Elsa.
Tack, tack. Ha det fint.
Ja, det är inte så enkelt att bara liksom få ihop allting. Det är väldigt många olika parter och väldigt mycket människor. Och många
väldigt komplext såklart. Och hon har ju en syn på det. Polisen har en annan. Klubban har en annan. Så det är ju det här som är väldigt svårt och det är väldigt, väldigt snårigt.
Mm. Borde någon NOA-chef då, centralt på polisen rappa till någon på polisen i Region Väst?
Nej, men
säga åt på skarpen. Borde det funka på det sättet?
Vi har ju pratat om det med att det är väl bra att ha en samsyn på saker och ting. Att göra på samma sätt på de olika ställena. När man lyssnar på Elsa så förstår man ju att där ligger en stor frustration. Sen så sluta elda kanske på läktarna, de som gör det. Så jag tror att mycket kommer vara vunnet.
Sen så pratar ju alla. Alla säger ju samma sak. Dialog, dialog, dialog. Ja. Då är det väl kanske bra att man sätter sig ner och pratar också. Det är väl min känsla kring det alla.
Jag tänker vi pausar lite kring den här matchen. Vi ska snacka med Per Eliasson, ju säkerhetschef för svensk elitfotboll alldeles strax. Men Djurgården Sirius, vi hann inte kanske igenom jättemycket sportsligt för du fastnade i rundgester och annat. Vad tänker ni om Sirius efter den här segern? För att det blir ju lite som med Mjällby i fjol när de hade sin Stockholmsvecka eller vad det var. Att man tänkte att det kanske blir tufft, klarar de den här, då är de på riktigt. Lite så med Sirius nu. De bara, som du var inne på, seger Malmö, seger Hammarby, seger Djurgården. Det finns inte så mycket hinder kvar, eller? Alltså,
nej, men
det finns ju hinder kvar. Du förstår vad jag menar.
Jag förstår exakt vad du menar. Plus då att de lagen de konkurrerar med ska ut i Europa hålla på. Så de har ju även den fördelen i Sirius här framöver. Men jag tycker att det som liksom någonstans imponerar mest på mig, det är liksom hela den startelvan. Vi pratar till exempel knappast någonting om Lindberg och Haier. Framförallt Lindberg tycker jag är en av seriens absolut bästa in i mittfältare. Han är bäst nästan varje match. Vi pratar bara om de där tre framme, eller Zuma för att han kommer upp och ser så rejäl ut. Vi pratar ingenting om Anker som spelar där bredvid, som är betydligt större och starkare ska jag säga, och är den som tar första duellerna i mångt mycket. Så de två ihop där bak också helt otroliga. Krusnell pratas det alldeles för lite, så vi fokuserar på de tre där framme, men alla andra är riktigt, riktigt bra också. Jag ser inga svagheter i laget. Det är det som kanske gör att de till slut vinner det här.
Är det här Brunkare som talar nu, att han efter en lång karriär så vill han ha cred till de mer...
Du menar han som chippar in bollen på den andra som chippar in? Det var fan inget brunkmål där. De gör ju två helt otroliga mål, till exempel igår, som är så här, bollen går som på ett snöre. Visst, Djurgårdens backlinje sitter inte ihop överhuvudtaget, men det gör den ju på grund av att det går så jävla snabbt.
En mittfältare lyfter in den till en annan som går på djupet.
Ja, det ser man ju sällan liksom. Och det är väl Sirius mittfält tillsammans med, vilken kan man tänka oss mer, Häcken och Djurgården som kanske är landets bästa.
Ja, du vill inte ha fokus bara på en offensiva tre i alla fall. Men du Sundberg, du var inne på ett intressant resonemang kring Edeström och alltså, chefen för herrlaget där i Sirius, hur han ska hantera sommarfönstret. Jag tror inte han kommer sälja någon.
Han borde inte göra det. Han borde hålla i alla och gå för det. För det är precis som Pont säger, de har den bästa startelvan. Det som man då kan kanske lite frågetecken, det är väl kanske bredden då över en hel säsong. Så jag tycker han borde hålla i spelarna han har och också värva in en två spelare för att bredda till.
Det är ju tjänstefel att börja sälja av den.
Men de har ju varit tydliga med det. Både Edström och Engelmark har ju suttit i den här studien och sagt att det är en del av vår strategi att sälja spelare.
Det har gått några veckor. Det har gått några omgångar nu. Nu är det bara att gå för det helt och hållet. Precis som Mjällby gjorde förra året. Det var Hasse Larsson, otroligt skickligt av honom att bara vänta här nu gubbar. Ni kommer inte få gå här i sommar. Utan det var en gubbe som fick gå. Han hade en klausul i kontraktet och det kunde de inte stoppa. Två.
Ja. Röjkjär och Kielerich. Men vad Robbie Jure exempelvis, rent planeringsmässigt kanske det är i det här fönstret han ska sälja som man talar om?
Det är en oerhörd gambling om du ska sälja seriens bästa nia, eller?
Jo, men jag menar så gå. Som man gör upp planen när han köps till Sirius, så kanske det inte
är
helt omöjligt.
Det är Ederströms jobb, precis som det var med Leo Valta när de höll på, han höll i honom för det liksom. Och det är klart att spelaren blir ju skitförbannad förmodligen, men det är ju hans uppgift, det är ju hans jobb, sportchefen, att lösa det.
Mm. Tror du han gör det då?
Ja. Jag tror inte han säljer någon. Jag skulle bli förvånad om han säljer någon av sina stjärnor i sommar.
Men vad ska om man lägger ett hittepåbud på Isak Berkebo, vad behöver det vara på för att man ska släppa honom i sommar?
Ja, men någonstans så tycker jag vi måste komma ifrån det här. Vi pratar bara truppvärden och så här hela tiden. Hur mycket en spelare är, hur mycket ska man sälja? Alltså, du får inga troféer för att du säljer en spelare dyrt. Utan de kan du vinna i Sirius.
Men det har ju varit hela Sirius koncept och det är ju därför de är här.
Jo, men nu har de satt sig
till en viss gräns, tror jag.
De har satt sig i en situation nu så du kan inte liksom... på kontoret förlora den här serien, utan det får du i sådana fall göra på fotbollsplanen.
Men det måste finns ju smärtgräns någonstans ändå.
Jo, men så mycket får de inte för en Bjerkebo. Är han 23 år gammal? Så mycket kommer de ju heller inte att få. Det är ju inte en 17-åring vi pratar om, för då hade det kanske varit helt annat snack kring vilka summor de kan begära för honom. Så att jag tycker att de ska hålla i allt, och jag tycker att det känns det fel av grabbarna uppe om de säljer av det här laget som faktiskt ser så här bra ut.
Sälja av, men en eller två.
Ja, men det, och då är ju guld, då, det kan ju vara liksom helt avgörande. Ja.
Men det, jag tänker mest på att Sirius själva har ju varit väldigt tydliga med att de ska jobba vidare.
Och det har varit lätt att säga så, men nu där de befinner sig, när de leder och med så många poäng, när de är bäst av alla, ja, då får vi se ifall de ruckar på det där lite.
Djurgården, din bild av dem, för att det är inte så att de klappar ihop och gör en katastrofinsats mot Sirius. Vad har vi dem egentligen? Det känns som att de kan vara med och hugga där, men resultaten har inte varit liksom topp alla gånger.
Nej, men nu mötte de det bästa laget igår. Djurgården är fortfarande bra. De var nära att ta en pinne här. Och, nej, men jag ser dem fortfarande som ett topplag i Allsvenskan. Och, så inte för stora växlar av att de förlorar mot Sirius.
Är det den här klassiska, vi pratar för lite om Häcken? Börjar vi närma oss där?
Ja, vi kanske börjar närma oss där. Men först och främst, vi måste återigen tillbaka till det här att det röda kortet som borde delas ut i Zuma. Mm. Om han får det så är det här en vinst för Djurgården.
Han får väl inte ens gult för den, va?
Nej, precis. Och då undrar man var domaren tittade med tanke på att bollen var exakt där. Så att det är ju en sån där grej som faktiskt förändrar matchbilden helt och hållet. Precis som den gör när Häcken vinner mot Mjällby. Är det rött kort? Ja, kanske. Kanske inte. Liksom. Och det förändrar också matcher. Då sitter man ju bara och väntar på att Häcken ska springa hem den här matchen och den där trean, och de får den där lilla hjälpen de behöver.
Men kan Häcken bli farliga igen? Ja, men åtminstone topp 3-diskussion.
Där är ju dock känslan att de kommer sälja i sommar. Säljer de Silas så kommer de inte alls vara särskilt farliga. Säljer de Dubia.
Svanbäck kommer de att sälja.
Ja, säljer de Svanbäck. Så, du vet, de behöver också hålla i sina spelare om de ska göra sig gällande, tror jag. Uppe i toppen, för annars så säljer de bort sig också. Men de ser ut att vara på riktigt också.
Vad tror du om Häcken?
Nej, men jag håller med, men jag tror precis som Pont säger att där kommer det säljas, tror jag. Och, nej, men jag tror Svanbäck kommer säljas och Dumbia som har varit för bra för att kanske inte säljas. Och jag tror att det finns ett annat tänk där än vad det finns.
Snurrar väl på som in i bomben i turkisk press om Silas Andersen. De kan sina grejer och skriva mycket texter i Turkiet. Det är rapporter varje dag om intresse för honom. Och nu senast var det väl om Sporting i Portugal.
Just det,
också,
att de också. Och han förlängde väl kontraktet Silas väl, och då gissar man ju såklart att det finns en klausul. Det gör det ju omöjligt för Häcken att behålla honom i så fall.
Silas Andersen, skön profil. Den är jag får upp i huvudet där när han satt jämte Lasse Kronér på läktaren. Det var han och Thomas Gavelli. Han trodde väl att Lasse Kronér var en gammal fotbollsspelare också.
Ja, han är väl bästa polare med Klemmensen, om jag inte är helt snett på det.
Lasse Kronér i blågdressen.
Han är inte bästa polare med Klemmensen, skulle jag tro.
Ja, vi ska gå på ett litet break alldeles strax, för du ska ner och snacka Thomas Stenström, Pontus Wernbloom, med VM-låten. Vill du ge oss en liten teaser innan du ska in i Efter5-studion?
Vad jag tycker om den? Ja. Nu kanske inte jag är den bästa att bedöma musik sådär, men...
Vad är din musiksmak?
Vill du veta det? Ja. Min mor gav mig tidigt, hon har gett mig mycket i livet, men en av de absolut bästa sakerna, det var Cornelis Vreeswijk när jag var väldigt, väldigt ung. Så att det började så det är väldigt mycket svensk musik faktiskt.
Cornelis var det som gick på högvarv i Grekland och Ryssland?
Men det är det fortfarande. Än idag hemma lärde min dotter, nu är inte det Cornelis förvisso, men hon kunde sjunga Genesarets sjö nummer 3. De har lyckats som farsa, va?
Det här är skakande uppgifter. Det här var inte jag beredd på.
Det tror man inte.
Nej, jag trodde du hade lite hiphop och grejer i dig.
Ja, nej, jag hade mina egna höll och omklädningsrum. Jag gick inte riktigt hem där, kanske.
Okej, okay. Men Stenström då? Var du,
nej, men det är väl en bra artist. I VM-låten Not So Much, skulle jag säga. Det känns som att han har tagit nästa låt som skulle ut och gjort den och poppat upp den och sagt att det här är VM-låten, hörni.
Backar du honom?
Jag har inte hört den.
Har du inte hört den?
Eller? Och levt under en sten?
Nej, men jag är inte intresserad av den.
Nej, men vad fan? Det är, du sysslar med fotboll, en VM-låt eller rör upp känslor. Du är en sjuk människa. Alltså.
Vi går på paus och ska vi släppa ner Värmblom till efter fem studion. Ja, men där är vi tillbaka i bollklubben. Pontus Värmblom har lämnat oss för en kort stund ner till efter fem-studion. Andreas Sundberg, det är du och jag som får ratta det här nu. Jag tänkte att vi skulle ta en nyhet från dagen. Vanligtvis så börjar vi med nyheterna, men Axén var med där, så då får man ju prioritera honom. Man vet hur man ska prioritera. Elliot Stroud, det kom ett besked från Mjällby idag ju. Han gick ut senast mot Häcken. Då var det tal om ju, han talade väl själv om att det var stelhet i ljumsken och sådär. Nu var beskedet från Mjällby att det var väl låret ändå som det spökar lite kring. Men att han är kanske osäker då, för ja, de har ju bara en match kvar innan uppehållet. Eller de har två matcher kvar, men en match i det ordinarie schemat så att säga. Ja. I och med att de ska möta Elfsborg på i veckan. Men att det är osäkert om han kan spela mer för Mjällby under vårsäsongen, men att VM är ingen fara. Ja, vad tänker du om det här?
Nej, men jag landar på VM först såklart, för dels för hans egen skull, dels för Sveriges skull, så oerhört skönt för honom att det inte verkar vara någon fara för det. Vad gäller Mjällby så tror jag man klarar sig någon match så utan honom, även ifall han är deras bästa spelare så.
Känns det bakvänt för Djurgårdens supporterna, tror du, som är arg över att deras match flyttades just på grund av att Elliot Stroud togs ut i VM-truppen, och så kanske han ändå inte hade kunnat spela det datumet?
Det är klart det blir konstigt, ja. Det har jag full förståelse för om det känns så där.
Ja, Stroud där, han är ju uttagen i Graham Potters trupp, fast att ja, trots, ja, men som en av fyra vänster wingbacks, nu kan ju de spela i lite olika roller såklart, men han har ju egenskaper som kanske sticker ut kontra de andra, så han är, ja, men hans kraftfullhet, fysiken och allt det där. Kan det vara någonting som gör att han till och med får speltid i VM? Eller vad, hur tänker du där?
Det tror jag. Jag är så bra som han har varit och den fysiken han har. Nu är Gabriel Gudmundsson lite liknande.
Exakt, ja. Men jag tänker jämfört med typ Samuel Dahl så är det ju olika spelare.
Nej, men för mig är han oerhört nära en startplats i landslaget, så bra som han har varit och så som han bara springer förbi motståndarna här i Allsvenskan. Han är alldeles för bra för att vara här. Och han ger Gabriel Gudmundsson en kamp, känner jag just nu.
Och Gudmundsson vet vi kan använda som en av tre centrala mittbackar då, eller ja, en av tre
skulle han kunna
och Daniel Svensson då som en annan vänsterback, han kan ju även användas på högersidan, ja, och på mittfältet så, och sen har vi Ken Sema då som fjärde, ja. Men litet Uddevalla hopp då om Stroud speltid.
Så är det ju faktiskt.
Kokade Uddevalla kring Stroud?
Det kokar mer kring honom än kring Thomas Stenström i alla fall, så mycket kanske.
Ja, det gör det alltså.
Ja, absolut.
Ja. Ja, men det är ju intressant. Du, jag tänker, vi har ju två fighter i veckan som man kanske inte tänker på. Det är ju flyttade Europamatcher då, kan man säga. Alltså matcher som där Hammarby och Mjällby fick möjlighet att spela en omgång som en veckomgång nu på våren för att underlätta för schemat under hösten när de ska ut och kvala till Europa. Så vi har ju Elfsborg-Mjällby på torsdag och så Gais Hammarby redan imorgon. Gais Hammarby där, om vi först börjar med det sportsliga, vad tänker du om den matchen?
Nej, men viktigt för Hammarby att få en sån seger. Man fick mot Malmö senast och också viktigt att man har fått tillbaka Tesfalle Tekki som jag tror betyder oerhört mycket för Hammarby.
Kan han spela direkt och kan han starta igen?
Ja, det kommer han nog att
han fick 60
göra.
Minuter nu senast.
Nej, men det tror jag absolut att han kommer göra, och det är viktigt för hela laget och framförallt för Nahib Besara. Vi såg vad det betyder för honom.
Om man då går till supporterperspektivet, det här är ju en match som spelas i Göteborg, Region Väst. Ja. Kommer vi tröttna på den Region Väst-sägningen under säsongen? Ja. Nej, men vad väntar du där? Det är svårt att spekulera såklart, men kommer vi kunna få se protester, tror du, från supporterhåll efter det som var i igår och idag?
Det är väl inte helt omöjligt så laddat som det har blivit i Göteborg och på den arenan där. Och, så det är väl inte helt omöjligt att vi får se någonting framförallt från Gais då, eftersom det är i Göteborg som det här verkar pågå, den här stora besvikelsen.
Ja, för det kan man ju påminna folk om, eller ja, det var väl ingen som missade det, men det var ju faktiskt en gemensam protest det från Örgryte och IFK Göteborg, att de var tysta i 10 minuter som en protest mot polisens sätt att hantera supportrar här.
Ja, nej, men det är det jag menar, därför tror jag väl ifall det nu skulle hända någonting, då tror jag snarare vi får se en protest från Gais då kanske, eftersom det är just Göteborg. Mm.
Elfsborg-Mjällby då? Mjällby åkte på en snyting mot Häcken senast efter cupfinalsegern.
Efter festfirandet i cupfinalen, men precis, och det tror jag man är rätt sugna på, taggade på att studsa tillbaka, och man är ett bättre lag än Elfsborg. Det är starka defensivt, men det har inte hänt så mycket defensivt, tycker inte jag, efter det här tränarbytet.
Men lite lurigt läge i Mjällbys trupp, va? Manne missade ju senast, han klev ju av i cupfinalen. Tom Pettersson har väl också bekymmer. Ja, Stroud vet vi ju då. Norén avstängd efter rött kort senast. Lite tufft.
Visst är ett frågetecken, men jag tycker man har så bred trupp ändå, och att man ska kunna klara Elfsborg, och det tror jag att man gör.
Mm. Björn Hamberg, du är inte helt såld på vad han har fått ut hittills då? Eller är det rimligt att han inte har fått ut så mycket givet att han kom in så sent som han gjorde?
Ja, men jag hade kanske förväntat mig att se någonting mer, någonting som präglar hans fotboll. Nu tycker jag att det som var... Alltså jag tror att Björn Hamberg är bra tränare, men det är lite som att se Elfsborg förra året och förra året igen kanske under Thelin, att det är en oerhört stark defensivare, och där är de jättebra. Men kanske någonting ytterligare offensivt hade jag förväntat mig. Mm.
Kan det vara så att han behöver också ett sommarfönster för att ytterligare bygga sin trupp efter att Oskar Hiljemark kastade dem en hel del i truppen?
Så kan det absolut vara, och det tror jag att vi kommer få se också. De kommer säkert ta in ett par offensiva spelare, och då är Elfsborg farliga sen.
Mm. Ja, du tror det, att de ändå kan någonstans hänga med på en överhalva?
Absolut. Får man in på kvalitetsspelare i offensiven, 2-3 stycken, då är man ju ett bra lag sen.
Mm. Mjällby då, vad förväntar du dig av dem givet läget den här vårsäsongen hittills? Men vi vet också, det kommer ett sommarfönster, det blir ju ändå såklart en intern diskussion om det kommer ett bra bud på Elliot Stroud, vad de än säger. Framförallt har väl Hasse Larsson, sportchef, varit inne på att det handlar väl snarare om för Elliot del, att liksom, kommer det en bra möjlighet för honom, så får vi fundera på det och så vidare. Sen är inte de ser det som en möjlighet att släppa honom gratis i vintern när kontraktet går ut och sådär. Men ja, det kan ju ändå bli att Stroud säljs, det är ett Europaspel som väntar och så vidare. Vad lägger du ribban för Mjällby?
Nej, men det är klart att det blir en oerhörd utmaning det här Europaspelet för dem, och jag tror ju att Stroud kommer försvinna i sommar. Man har hållit honom lite för länge nästan, man har tänt på den gränsen, och det är väl dags att vara schysst tillbaka och låta honom gå ifall det kommer något intressant, vilket det borde göra så bra han har varit.
Ja, för visst är det sommarfönstret också som vanligtvis är bättre för
mycket,
spelare att gå.
Mycket bättre att gå i sommar för spelare, där de då får börja säsongen från början utomlands och vara med på en försäsong och allt vad det innebär. Så det väntar jag med att det kommer att hända i Mjällby, att han kommer försvinna. Och jag tror att man kommer plocka in ett par spelare också då. Man behöver, släpper man kvalitet, behöver man ta in kvalitet också.
Mm. Ja, du har ju alltid dina tentakler ut, fiskar efter nyheter och sådär. Vad ska vi förvänta oss? En hel del rörelse tror du i topplag och så i Allsvenskan. Vi var inne på Häcken tidigare exempelvis. Mjällby, Hammarby, Sirius. Ja, vad räknar du med där? Ett antal försäljningar eller?
Ja, i en del klubbar kommer det vara väldigt olika, tror jag, hur det kommer vara i sommar. Men jag tror en klubb som Malmö, att där kommer det hända ganska mycket skulle jag gissa. Där kommer man nog ta in en 3-4 spelare skulle jag tro. Och man vill
mittback
nog...
eller talar vi om igår behovet?
Ja, men absolut. Jag tror på olika positioner i Malmö där, och sen så vill man nog göra sig av med en hel del spelare i Malmö också. Där tror jag vi kommer få se nästan mest då i Allsvenskan. Mm.
Lyckas de göra sig av med spelare då i det här läget?
Bra fråga. Mm. Det är inte så många som har glänst kanske, men de har ju meriter sedan tidigare. Jag tänker på kanske Arno Sigurdsson, man kan inte ha kvar. Om han inte spelar och sitter på bänken så kanske man inte ska ha kvar honom. Och han har ett bra CV, han har gjort det bra i tidigare klubbar. Så
men han sitter också på en bra lön, vad jag antar, i en allsvensk kontext.
Säkert, men det borde finnas ligor där han kan få bra löner också, gissar jag.
Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa det ju.
Mm.
Får se, det är ju en lite speciell situation. Filip Berglund är ju klar som sportchef för Malmö FF, ska jobba ja, under Daniel Andersson, eller hur man ska se på det, som fotbollschef då. Men han har ju en uppsägningstid i Hammarby och ska ja, fram till augusti så kan han inte jobba för Malmö FF och ska jobba med andra arbetsuppgifter i Hammarby. Men det blir kanske ändå på något sätt hans fönster det här, eller hur?
Det är svårt att se att han liksom, när han har skrivit på för dem, att han inte har ett samtal med Daniel Andersson eller någon spelare sådär. Men man, jag har svårt att se det samtidigt som man sitter på Årsta. Det är ju klart att det är en konstig situation, hela grejen. Liksom. Men jag skulle inte bli förvånad om det skulle lösa sig på något sätt.
Råkar du komma ut ett rykte om Alexander Jensen, en tidigare spelare till Berglund i BP till Malmö FF? Ja, tror du på slumpen?
Ja, men vad jag hör så stämmer den inte riktigt. Aha, det är kanske någon som har intresse av att... Jag har ingen aning.
Nej, för det kom ju uppgifter från Daily Record sen, ju skotska uppgifter, om att det är osannolikt att Jensen går till MFF.
Ja.
Du tror inte riktigt att han hamnar i Malmö då? Eller?
Nej, men jag kollade läget efter det i alla fall, och då bara fick till mig att precis som skotsk media hade, att den är inte helt trolig så som det ser ut nu. Ja. Så, ja.
Skottarna är att lita på det. Men Hammarby då, som han lämnar nu, vad väntar du dig där? Vi har ju en Paulus Abraham som ändå gjort en hel del kassa både i höst och nu under våren och så vidare. Är det en spelare, tror du, som det kan dyka upp intresse på? Hur tror du Hammarby ställer sig i så fall?
Ja, men det borde det göra på. Han har gjort det så bra i Hammarby, men jag tror kanske att Montader Madjed är före att sticka. Han tror jag kommer sticka där. De har redan värvat in en ersättare för honom i Oliver Hagen. Och jag tror på Montader som etta, sticka. Sen så är det mycket möjligt att någon kommer på Paulus också då.
Mm. För där har man ju, som du säger, man har redan planerat i princip för att Madjed ska sälja. Så visst har det varit så att i tidigare fönster har det dykt upp bud på honom. Då har du rapporterat om, så man vet ju att det har funnits ett intresse kring.
Ja, absolut, och det ser jag som högt sannolikt att han kommer att sälja sig i sommar då.
Får se också om han till slut får en plats i den där VM-truppen för Irak. Han har ju stått utanför där i ett gäng månader, varit lite rörigt runt honom. Men nu är han aktuell för det här förlägret som Irak ska åka iväg på. De ska spela en match mot Andorra 29 maj. Och om han åker iväg på det förlägret så lär det ju innebära då att han missar matchen mot Häcken. Är det en match som Hammarby klarar av att spela utan honom, eller hur ska Bayern se på den, tror du?
Nej, men jag tror att man har ersättaren som man har bakom som ska ta över sen är tillräckligt bra. Jag tror inte det gör jättemycket att han missar en match för Hammarby. Sen så har han, vi var ju och pratade med honom båda två efter Malmö-matchen. Han var ju nära att göra mål och assist, men han ville ju inte in bollen för honom, och han var hyfsat frustrerad efter, och mycket beror väl på just det här med landslaget, att han vet ju om man levererar. Nu har han gjort två mål till exempel. Det är klart att chanserna ökar för att komma in i en VM-trupp.
Jag fortsätter att mata på lite kring eventuella nyheter. Sadok Johanna, hör du någonting runt honom, eller vad tror du om den situationen? Vi hade ju Mika Takula med oss igår, AIKs rekryteringschef. Ganska uppenbart på honom att nästan så att man förstår att AIK räknar med att sälja Sadok Johanna, och visst kommer inte han spela i AIK efter sommaren.
Nej, det tror jag inte, och man vill ju sälja honom också, vad man förstår i deras uttalanden. Scouten är ute och snackar upp, och då Takula själv också ut och bekräftar det här massiva intresset som finns för honom. Och
det är också för att de vet att det redan kanske finns konkret intresse på honom, att de har redan en plattform de kan stå på, men man kan höja upp den lite.
Drömmen för dem är ju att få igång ett budkrig, såklart, att flera klubbar kommer in. Det är det man hoppas på, det är därför man gång efter gång tar chansen på att vara tydlig med att det är oerhört stora klubbar, det är de största ligorna. Det är klart att det är medveten taktik från AIK.
Nu ska vi ha med oss en gäst och kasta oss tillbaka lite kring diskussionen rörande Örgryte IFK Göteborg. Per Eliasson, som är säkerhetschef på Svensk Elitfotboll, Ligaorganisationen, det centrala organet då. Per, berätta lite, vad har du gjort idag och igår kväll, och hur har ni jobbat med den här matchen?
Ja, tack för det. Det har väl varit ett intensivt dygn, som det brukar vara vid den här typen av händelser. Vi hade ju, man kan säga så här, vi har precis spelat klart den, och det är många lager i det som har hänt. Så att just nu så ska vi väl sätta oss ner och liksom utvärdera vad det var som hände. Framförallt kopplat då till vårt matchmöte som alla, inklusive mig själv, upplevde att det tog alldeles för lång tid. Men som sagt, det är mycket, många lager i frågan och jag tror att alla ska få komma till tals. Men det har varit mycket diskussioner. Vi har haft diskussioner med Noah framför allt. Vi har haft med båda lagen också här. Så att, ja, det har varit mycket diskussioner kan man väl säga utifrån och försöka kartlägga vad det är som hände och som gjorde att vi hamnade i den situationen vi gjorde.
Ja, kan du klargöra lite? Jag har ju tolkat det som att fotbollen, alltså domare, delegat, arrangör och Göteborg och så vidare, att man kände att det var ett grönt läge helt enkelt efter ett tag, efter den här elden på läktaren, att man skulle kunna spela vidare, men att man från polis då ville ha, ja, sätta in fler villkor på Örgryte helt enkelt. Kan du förklara lite, var det så att man från fotbollens håll såg en möjlighet att spela vidare?
Jag tror man ska, om man backar lite grann där, så det finns ju ett väldigt tydligt regelverk för fotbollen kan man säga. När vi har bengaler, utskjutande pyroteknik, vi har kast av farliga föremål, bränder och så vidare. Det finns ett regelverk som säger att jag menar, om det inträffar vid första tillfället då, så ska man liksom ta ett cooling break och ta dem till... Då tar domarna spelarna till bänkarna och så läser man en speakertext. Och det genomförde man ju på ett korrekt sätt. Det fanns inga konstigheter. Händer det igen så säger ju regelverket tydligt då, om det är något av det som jag räknade upp här. Då är det att ett matchmöte, och det kan vara ett matchmöte vid första tillfället också, om man upplever att någon kanske har blivit skadad eller det är en allvarlig incident. Och då har vi den incidenten i 39:e minuten. Dessförinnan så har vi ju haft två lite kortare avbrott också med tanke på rök och sikt. Men det som händer i minut 39 där, det är ju att vi har... Det blir Glenn tar ju av spelarna på ett korrekt sätt och man försöker få igång det här matchmötet. Och från fotbollens sida så är vi väldigt måna om att det ska vara effektiva matchmöten. Vi har ju vi jobbar med 20 minuters, liksom försöker hålla matchmöten inom 20 minuter. Sen ska vi givetvis, allting ska vara säkerställt med ordning och reda och sådana delar, men det ska ju också vara klarlagt att det inte finns några personskador. Det matchmötet där tar alldeles för lång tid innan det kommer igång, och det beror på att myndigheten inte var, det tog ganska lång tid innan de kom till det här mötet. När man väl har mötet så kan vi väl konstatera att det finns, man försöker hitta en lägesbild över hur det är och att alla har samma information, och det verkar som att det också har fungerat på ett bra sätt. När man sen börjar diskutera åtgärder från myndighetens sida till arrangören och diskutera, vilket också är väldigt by the books, liksom alla parter som går in i det här matchmötet har ju faktiskt en uppgift att se till att matchen kommer igång så fort som möjligt. Och det upplever man väl att det är en diskussion, och arrangören, vad jag har förstått, lyfter fram ett antal åtgärder, och därefter så avviker myndigheten från det mötet, och det tar ytterligare ganska så lång tid innan man kommer tillbaka. Och när man kommer tillbaka så är man inte nöjd, som jag uppfattade, med de åtgärderna, och då börjar man diskutera andra åtgärder. Och då, så som jag har förstått det, så kom det fram, eller sattes det villkor till arrangören som gjorde att de hade väldigt svårt för att uppfylla det. Då ska man väl säga att nu är vi ju framme i tidsperspektivet väldigt lång. Om vi började i 39 minuter så är vi snart framme i, har snart gått en timme, och då brukar vi säga så här, då börjar ju de sportsliga delarna få en påverkan. Spelarna har ju faktiskt värmt upp, de har ätit. De har suttit ner, det är ändå ganska så kyligt på kvällen, så då kom det in en sportlig påverkan på det här, där man konstaterade att det här kommer ju ta, det kommer ju ta kanske en halvtimme, en timme innan alla har värmt upp och beslutet fattat och så vidare. Så
att, men kommer ni feedbacka det här till polisen att det inte får ta så lång tid?
Absolut. Vi har redan idag haft en diskussion och sagt att vi... Jag tror man ska säga så här, att generellt sett så funkar det här med matchmötena på ett bra sätt. Vi har ju en hel del matchmöten under ett år. Det funkar. Bra diskussioner brukar vi säga. Det går ganska så snabbt. I det här fallet så är det ju en alldeles för lång process som vi säger vi får titta på och utreda. Men så här lång tid får den ta, och det har vi sagt att den vill vi ha en diskussion med myndigheten i nästa vecka om hanteringen och hur de agerade i det här fallet.
Just det här att Region Väst fungerar på ett annat sätt än i övriga delar av landet. Vad, är det också någonting ni kommer spela tillbaka kring? Eller?
Absolut, det kommer vi också göra. En av de sakerna som vi har lyft med Noah nu under kan man säga, våren, som ni, jag vet att ni också har lyft vid ett antal tillfällen, är ju att vi har jobbat i 10 år för att hitta en likriktighet i hanteringen mot våra klubbar. Det är viktigt att de vet vad det är som gäller villkorsmässigt, hanteringsmässigt. När det blir den här typen av händelser så är det viktigt att de vet vad man kan förvänta sig. Och precis som ni har lyft i ett antal diskussionerna tidigare som jag hörde, så klart att vi hade en incident i Strawberry som hanteras på ett sätt. Vi hade en incident i Halmstad som hanterades på ett, och så har vi en tredje som hanteras här. Så att det är en prioriterad fråga för oss också att diskutera med myndigheten. Just det här att vi ska hantera saker och ting lika på alla regionerna, ska vi ju säga då.
Du, det här med matchmöten, information från matchmöten. Vi såg ju tränarna igår som inte fick någon som helst information. Det är från spiken Andreas Holmberg får besked. Går det inte att ha matchmöten där man informerar löpande lite status? Är det inte möjligt eller?
Absolut är det det. Framförallt när det drar ut på tiden. Vilket det kan göra, det ska man ju också säga. Det kan ju vara komplicerade situationer. Så det är ju precis som du säger, då har vi ju en löpande dialog med sporten så att de kan förbereda sig. Pratar vi om en kvart till, pratar vi om 5 minuter. Därför vi har alltid en dialog med dem utifrån hur lång tid behöver ni för att värma upp. För det är ju de som sätter den tidsramen. Och det är väl en av de sakerna som vi måste diskutera också. Vad var det som gick fel här? För oftast är det ju så att ett matchmöte ska ta mindre än 20 minuter, till att det tar 20-25. Och då är det inte, då brukar vi ge klartecken till lagen att vi, ungefär som i Halmstad, vi återupptar matchen 16.50, är det okej för er? Då får vi klartecken. Så att det var ju någonting som inte fungerade, precis som du tog upp, även under gårdagen här.
Igår så hamnade vi också i en situation där polisen inte är på plats och kommunicerar på arenan med oss i media exempelvis. Så att vi får en livesändning från TV4, vår sida då, där matchdelegat svarar för sin del och berättar exempelvis att polisen har tagit upp händelser som inte allmänheten har sett om, men där han inte kan uttala sig om det såklart för att det handlar om uppgifter från polisen och så vidare. Kan inte ni från fotbollens sida be polisen om att ni måste ut och kommunicera och hjälpa oss här för att förklara den här bilden också? För det blir ju, som jag upplever det åtminstone, en ganska olycklig situation att man inte förstår vad det är som har hänt.
Ja, och det tror jag, precis som du säger, att i det här fallet så man ska veta det, när man sitter på ett matchmöte så går tiden oerhört fort, men där ute så tar det extremt, man upplever det väldigt långt. Så att det finns tydlighet också hur vi ska kommunicera, och inte minst det som du tar upp nu, liksom att vi försöker ge bilden från fotbollen, och vi kan inte kommunicera en del av de sakerna som polisen gör. Så att den är på agendan, och vi har sagt att den som är, det är ju alltid ett arenabefäl som är på arenan och som har, kan man säga, ansvarig för matchen. Och det är, vi lyfte det också, sa liksom, att det är väl lämpligt att de komplettera den informationen så som det blev igår här till alla med sin del av händelsen.
Grymt, Per. Tack för att du var med oss i Bortklubban.
Tack så mycket.
Då ska vi plocka in Pontus Wernbloom igen som nyss har varit nere i FTFM-studion och enligt uppgift sågat Thomas Stenström, eller?
Ja, han fick åka lite.
Jag som inte har lyssnat, kan du inte sjunga lite för mig?
Nej, du kan få lyssna på den efter. Jag tänker inte bjuda på den i den här studion. Men det är en hyfsad downgrade jag gör här nu när jag går från Anna Brolin och Jan Gradvall till er två.
Jag är helt med dig. Nu har vi fått in en tittarfråga. Fotbollskans Instagram-frågelåda. Den bara kokar när Wernbloom är med.
Ja, kör bara.
Vad har du för handikapp? Var någon som undrade.
Vilket typ av handikapp? Åsyftar de golf eller vanligt? Kan vara kritik också.
Ja, exakt. Golf tror jag det handlar
om. Ja, 28,3. Så det är ju inte bra. Det är allt annat. Det... började spela förra året. Det är jättedåligt.
Okay.
Fruktansvärt faktiskt.
Flyger klubbor och så, eller?
Nej, det var första gången helgen så kastade jag en klubba. Men då...
Varför flög den?
Dag 3. Vi var ett gäng, grabbgäng, drack öl hela helgen, firade Bjärsmi som hade fyllt 40.
Oj.
Och så hade jag ingen öl i kroppen dag 3 och ville bara hem. Och gick dåligt på golfen och då rök en klubba helt enkelt.
Var det bra krök? Eller, ja. Krök, men var det bra party?
Ja, det var mycket långhylsor. Det gick åt.
Du, till båda nu, men det kanske mest är till Blåvitt, Pontus då. August Erlingback, en tittarfråga kring honom. Ska han fortsätta som mittfältare? Är det någon som undrar om vi börjar med dig, Sundberg?
Ja, nu när de vann så absolut. Och jag tycker att han har haft lite svårt som mittback och det har varit mer problematiskt att lämna Gurra som var en ledare till att, själv,
Svensson då,
ja, till att själv bli en ledare och leda den här Roxon då, som kämpar med sig själv ganska mycket. Så för honom så ser det bättre ut på mittfält. Jag tycker att han ger Blåvitt en hel del mer där också just nu.
Ja, tänker du, Pontus?
Det tycker jag också faktiskt. Jag tycker att han har kommit med bra i offensiv. Han gjorde ju mål här i derby bland annat. Hade ett par chanser mot Hammarby som han brände. Så att jag tycker att han har sett bättre ut på innermittfältet. Och det är ju också hans naturliga position. Man får inte glömma det. Visst, han har inte spelat där på kanske ett år. Men har ju egentligen hela karriären varit innermittfältare. Så det är ingen stor omställning för honom. Med tanke på hur det har sett ut i försvaret så är det väl bra att testa honom på en ny position. Och Ottosson har ju inte alls fungerat överhuvudtaget. Så jag tycker det ser stabilare ut nu. Man är lite rejälare på mitten, vilket jag tycker är jävligt skönt, för det är där man vinner matchen.
Jag säger inte att han är dålig på ledare, men just det här att gå från att spela tillsammans med superrutinerad Gustav Svensson till att plötsligt spela bredvid Roxon.
Nej, det är klart, han får ju ta ett annat ansvar, för Roxon måste du hålla i. Han är ju bra i mångt och mycket, oftast i 90 plus tillägg, och så kommer det ett misstag liksom. Så det är klart att det är svårare för August att spela med Roxon än vad det är att spela med Gustav Svensson. It goes without saying, men ja, vi får se här hur de tänker. Jag tänker att man kanske inte ska ändra ett vinnande lag nu när man faktiskt äntligen har vunnit.
Du klarade av en och en halv timme med Sundberg och mig. Men det var det där cooling breaket efter 5
stunder. Ja, jag behövde ha det, kände jag.
Annars hade det gått åt pipan. Vi tackar för oss idag i Bollklubben. Vi är tillbaka imorgon igen 17.00 såklart. Klubbenflödet, det innehåller mer än så. Bollklubben, morgonklubben, matchklubben. Det är bara in där poddar finns. Det bara rasslar in avsnitt, eller hur?
Så är det.
Vi tackar för oss.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket.